Ja, men då sitter vi här igen.
Och vi är tillbaka i salkammaren.
Ja, det var länge sedan nu faktiskt. Ja.
Annars brukar du vara på länk.
Ja, precis. Mm. Nej, jättemysigt. Och vi sitter här idag med en gäst ju.
Jajamän.
Som vi slog ett slag för faktiskt redan förra poddavsnittet ju.
Ja, så vi har ju redan förberett det här.
Ja, så vi vill välkomna hit Mikkel.
Ja, men tack så mycket.
Välkommen så. Hit.
Ja, men tack. Alltså, det är ju fantastisk omgivning här. Och yeah. Det är alltid skönt för mig att komma ut. Jag reser rätt så mycket runt i hela Skandinavien. Yeah. Så jag har ju sett alla möjliga typer av stall och miljöer. Och sånt. Och det som ju slog mig här redan första gången, det var ju bemötandet först och främst. Det är ju alltid det jag går på först. Yeah. Jag struntar i hur det ser ut. Men bemötandet är alltid det som är viktigt för mig. Nu har jag varit med dig och din häst Johanna. Och det jag har märkt där är ju lärovilligheten. Och det är inte ofta att man möter det, tyvärr. Mm. När jag åker runt, då får jag jobba lite innan lärovilligheten kommer fram. Och det är ju som oftast när folk ser skillnaden som händer i deras häst. Då kommer lärovilligheten. Mm. För då säger jag, okej, nu förstår jag vad det är som gäller. Men här, då var det ju direkt från början. Mm. Och det är sällsynt, men det är så uppskattat att komma ut till. Att komma ut till folk som är mottagliga och villiga. För då vet jag också, så kommer de sortera själv i vad det är som jag kommer med. För det är inte allt som jag kommer med som är relevant eller som ger mening eller som man är intresserad av. Men när man är lärovillig så sorterar man det själv. Så det var liksom det, var det jag märkte när jag kom hit. Det är riktigt, riktigt skönt.
Så det var inte bara fikat?
Nej. Fikat var alltså, den torska bit jag fick på vägen. Det var supergott.
Ja, vad fint att höra. Vad roligt att höra. Det är viktigt för både dig och mig. Alltså, ja. Vi är ju väldigt så att vi vill lära oss. Och det är fint när det kan spegla. Man märker det också. Det märker jag också när jag jobbar med klienter och sådär. Att det blir så roligt när man möter någon som verkligen, verkligen vill lära sig. Mm. Och det märker man väldigt snabbt. Ja. Men jag tycker vi ska bara pausa lite där, för jag skulle vilja gå in lite djupare på det. Ja. Men jag tror att vi alla här älskar att prata, eller vi kommer älska att lyssna idag. Jag vet att du pratar också, och det är så intressant att lyssna på dig. Men jag tänker bara för oss är det självklart vem du är. Men för de många som lyssnar på vår podd vet antagligen inte alls vem du är.
Jag kan ju dra en kort version då. Jag har växt upp i skogen, typ på landet och i skogen och på restaurang i Danmark. Men som elitidrottare inom handboll. Handboll är ju jättestort i Danmark. Yeah. Så det var ju den vägen jag gick först. Men jag har alltid haft häst. Min mamma slängde bara ut på en häst när jag var 4. Och sen har jag väl inte klivit av sen dess, men du vet, så blev man tonåring och då var det tjejer som var viktigare än hästar och så var det lite sånt. Men det var alltså handboll. Dock så fick jag en rätt så rejäl skada i ryggen, så från ena dagen till den andra så slutade karriären där. Så då fick jag välja något annat. Och när jag var liten så har jag alltid gärna ville vara antingen Zorro eller en cowboy. Yeah. Så när det liksom, jag skulle välja vad jag ville bli, så Zorro var ju inte lämpligt, så det blev en cowboy. Så man ska då inte låta sig luras av hatten och boots och allt sånt, westernutrustningen, och tro att det gör western, för det är inte det. Jag tävlar i westerngrenar, men jag rider inte western så som allmänheten tänker om det. Utan jag är cowboy, helt in i själen. Mm. Men det är primärt bara utseende. Ja. Och sen vilka tävlingar jag gillar att göra. Jag gillar att leka med kor och sådana grejer. Så det är det jag gör för min egen skull.
Men vad är det du jobbar med i synnerhet? För att när vi kom i kontakt så tog jag i kontakt med dig för att jag kände att jag ville få lite bättre kontakt med en av mina hästar, Cassie, som jag kände att jag inte riktigt hade nått hela vägen, även om jag hade jobbat henne lite från marken. Och så träffades ju du och jag första gången i Skandinavium, eller vi träffades aldrig där.
Utan, jag tror vi har hälsat på varandra en enkel gång eller så.
Ja, snabbt.
För 3 år sedan eller 4 år sedan. Eller så kan, men alltså...
Det är länge sedan.
Jag visste inte vem du var då heller.
Nej.
Jag visste bara att du gjorde liksom Instagram för Eurohorse. Typ. Det var det enda. Så tror jag vi hälsade, för jag skulle in i paddagen eller något sånt. Men sen så blev jag uppmuntrad av en av mina elever som är hopptränare att ta kontakt med dig. Också för hon, för jag gillar ju verkligen mental utveckling, personlig utveckling och ledarskap och den biten där. Hon sa, ja men ta tag i Johanna för hon har skrivit den här boken och allt sånt. Och det var så därför jag ville ha kontakt med mig. Mm. Sen blev det aldrig nu här senast. Så då fick jag min elev till att liksom jaga ner dig och liksom ge dig boken. Så du fick boken åtminstone. Då kunde det vara en väg in. Men jag har två funktioner, jag har två jobb. Mm. Jag är hästpsykolog, självutnämnd, men jag är hästpsykolog. Mm. Och som hästpsykolog där jobbar jag med enbart rehabilitering av hästar. Som till exempel, Cassie är inte riktigt rehabiliteringsämne, men hon hade behov av en hästpsykolog ändå för att liksom få självkontroll.
Mm.
En sån som Kalle kunde ha varit en häst som behövde rehabilitering med tanke lite på hans förflutna.
Mm.
Och det han har visat. Så det är det jag gör. Då jobbar jag som hästpsykolog och det är det jag åker runt i landet och hjälper hästar som har olika nivåer av problem och besvär. Och jag tar också även hästar i hem och gör mer seriös rehabilitering hemma på det viset. Men sen min andra jobb är som utbildare och det jag utbildar i är samarbete. Men samarbete baserat på naturlig kommunikation och förståelse av hästars psykologi. Alltså psykologin bakom varför gör hästar så som de gör. Varför är de så som de är? Varför beter de sig så som de beter sig? Så vi ska få förståelse för den. Och sen utbilda folk i att bli en samarbetspartner med deras häst. Så vi kan få det här partnerskapet vi alla drömmer om när det är vi liksom börjar med hästar. Det är att ha den där kompis man kan rida, barbacka, naken, hård, liksom fladdrande bakom. Eller kanske bara vara mindre. Mm. Utöver fältet i skogen i solnedgången, ni vet. Mm. Ha den där unika partnerskapet med hästen. Den där kompis som man alltid kan få.
Mm.
Men tyvärr som inte är så många förund, för hästen är så som de är och vi är så som vi är och så skapar det ju en motstånd.
Mm, mm.
Så det är det jag utbildar folk i att göra. Så mitt främsta jobb är ju som utbildare, för helst vill jag ju egentligen inte skulle behövas som hästpsykolog. Ja. Men jag har upptäckt att det finns ett behov av det. Så det är två olika typer av jobb och det är det jag gör.
Men jag tänker där du sa att ja, men drömmen att rida i solnedgången, barbacka och man har ett partnerskap. Ja. Alltså den bilden är ju fantastisk. Men jag tänker också att det kan vara viktigt, i alla fall för att när jag sökte din hjälp så är inte det mitt mål.
Nej,
alltså det är inget det är jag med som, på. Eller så, utan jag vill ju att mina hästar ska känna sig trygga med mig och att de ska bli så bra atleter de kan. Att de kan, som vi pratade om tidigare, att de ska kunna vara avslappnade när de kommer in på tävlingsbanan och kunna få ut det bästa liksom, av sig själva.
Precis.
Så jag vill bara förtydliga det också, att det handlar inte bara om att man ska rida runt i repgrymma och liksom så, utan också få hästen att känna sig trygg och säker i sig själv och självständig.
Precis.
Oavsett vilken gren eller vad det är vad man vill göra ju.
Och det var precis det som jag upptäckte när jag då började jobba med hästfolk och olika typer av hästar och började utbilda. Det var inte alla som hade samma dröm som mig om att vara cowboy och liksom rida ut och alla sådana här grejer. Och det goda var, som jag upptäckte också, det att i grunden då vill alla ha partnerskapet. Men de vill använda partnerskapet till olika saker.
Ja.
Så det var därför jag valde att gå bort från metoder, natural horsemanship, trickträning, alltså en klickarträning. Jag har varit hela vägen runt. Jag gick bort från metoder och la mitt fokus på partnerskapet, för jag upptäckte det var det som alla ville ha. Men sen använda partnerskapet till olika, till exempel tävling. Jag själv är tävlingsmänniska, jag älskar att tävla, jag tycker det är skitkul. Men jag vill inte tävla om jag inte har ett partnerskap med min häst. Så viktigt är det inte för mig.
Mm.
Samtidigt så har jag också hästar som kan köras. Jag har hästar som jag använder i arbete. Till exempel i min rehab av andra hästar, så har jag min egna partner som jag använder till det, till att hjälpa hästarna. Så för ibland så når man längre och snabbare in till en häst om man är på ryggen av en häst innan man är från marken.
Mm.
Fordi hästen helt enkelt har så starka erfarenheter som är så pass negativa med människor att man bryter barriären lite grann när det också är en häst som hästen kan förhålla sig till, även om det blir en sorts hybrid, för det sitter någonting ovanpå hästen, men hästen har inte riktigt den hjärnkapacitet till verkligen att särskilja det. Mm. Och när jag då är på hästen så kan jag bete mig mycket mer som en häst. Och det är det som en sån.
Jag tänkte på det, jag går tillbaka lite i snacket direkt här. För du nämnde ju att du hade jobbat både med Cassi och Kalle.
Mm.
Och Kalle är ju lite så här självutnämnd Instagram-kung för att vara världens liksom.
Alltså han är oerhört charmig.
Liksom. Och du sa ju där att han var en häst som kanske hade varit i mer, sa du det, att han hade varit mer behov av rehab med det han har varit med om. Och jag tänker så här, när jag tänker på Kalle så tänker inte jag att han har varit med om något speciellt hemskt liksom. Du har haft honom i hur många år?
Jag har haft honom med i fyra år.
Fyra år.
Och det... men innan dess tänkte
jag. Det fattar jag ju så. Innan, jag förstår att de här fyra åren har ju varit liksom guld och gröna skogar för Kalle. Men att han säkert innan har... Han kommer från Holland eller vart?
Kanske
Tyskland-Holland. Att han kanske har blivit pressad lite hårt som ung häst. Och då kommer vi åter till det. Du säger det flera gånger att människan är ju faktiskt ett rovdjur.
Precis.
Från hästen. Så kan du bara så här berätta lite om, alltså kanske inte specifikt Kalle där, men den hästtypen.
Ja, alltså om man tänker på så som han var mer introvert av sig, men han är väldigt emotionell angelägen.
Ja.
Det betyder att känslorna och instinkterna och allt det som är emotionellt baserat i han ligger närmare utan än det som jag kallar det kreativa beteende, som där det är mer nyfikenhet, det är mer påhittsamhet, alla sådana här vilja och allt det som ligger nära. Men han, då var han mer emotionell angelägen, men han är så introvert. Men det är helt rätt, och det är inte säkert sagt att han har varit utsatt för extrema grejer. Men han har tolkat vad som har hänt baserat på sina känslor, som är baserat på vad ett bytesdjur är.
Ja.
Och vi är ju rovdjur som människor. Det går inte att ändra på. Det går inte att ändra på att hästen är ett bytesdjur. Men det betyder inte att vi måste bete oss så som vi är. För det som är från naturens sida, eftersom det är ett bytesdjur, vi är ett rovdjur, då är det en naturlig barriär. Vi är inte gjort för att samarbeta, vi är inte gjort för att ha partnerskap. Vi är faktiskt gjort för det motsatta. Hästen är skapad till att göra allt den kan för att undvika att fly, kämpa emot rovdjurbeteende.
Mm.
Och rovdjuret är gjort för att göra allt vi kan för att påtvinga, manipulera, mikrostyra, fånga upp, jagar, bytesdjuret. Få bytesdjuret att göra precis vad vi vill.
Mm.
Och det är det vi ser ute i hästsamhället. Det är det vi gör. Och det är väldigt vanligt. Och sen finns det ju olika grader av det. Man har ju sett dokumentärer och artiklar om det värsta rovdjurbeteendet. Men det är också liksom det vanliga rovdjurbeteendet. Och hästen särskiljer inte dem särskilt mycket. Det är fortfarande rovdjurbeteende. Och när det är det, då måste hästen bete sig som bytesdjur. Den kan ingen annan. Det är naturen. Det är, liksom, det är en naturlag. Som tyngdkraften typ. Den måste bete sig som bytesdjur. Så om man tar en häst som han till exempel. Som exempel.
Ja.
Det betyder inte nödvändigtvis att han har levt ett hemskt liv. Men han har levt i en rovdjurs påverkande. Igenom sitt liv.
Mm.
Och om det så, låt oss säga, det har varit riktigt negativt. Det har varit med smärta, det har varit med våld eller något sånt. Det vet vi inte. Men låt oss säga att det är så. Även om han byter livsstil och kommer tillbaka till ett bra ställe som här.
Mm.
Men det fortfarande tenderar till att väga tyngre med rovdjurbeteende och inte samarbete. Då håller han det kvar.
Ja.
Då ligger det kvar där. Det blir bekräftat hela tiden. För de särskiljer inte riktigt liksom graden av extremiteten. Alltså hur extremt det är. Så jag har till exempel en häst som kommer från Spanien. Där nere vet vi att han har blivit liksom, det har varit våld.
Mm.
Och verkligen hårda metoder. Så även om han har kommit hit till Sverige, kommer till människor nu hemma hos oss och lever i hästparadiset med stor flock, stora ytor, massor med personlig utveckling, så fort det påminner om rovdjurbeteende, då kommer alla trauman upp igen med han. Så det är ju sånt som är med en häst som han till exempel, och det är därför jag säger att han kunde behöva rehab till att kunna förstå och uppskatta det positiva i den nya livsstilen han har. så inte han bär med sig så mycket av det som är. För att det är den här naturliga barriären, och det är bara en sak som kan bryta den barriären. Och det är samarbete. För barriären heter motarbete. Så det enda som kan bryta den är samarbete. Och det är därför att jag så har, när jag liksom verkligen fick det som insikt, så att det är det jag vill lära ut folk. Jag vill inte lära folk natural horsemanship. Jag vill inte lära dem metoder, tekniker och allt sånt. För det bryter inte nödvändigtvis barriären. För jag kan vara kvar som ett rovdjur och göra det bästa, trickträning, klickarträning, natural horsemanship, tävla, whatever det nu är, men fortfarande vara ett rovdjur, och då måste hästen fortfarande vara ett bytesdjur.
Men kan inte du förklara det du förklarar för mig och Elsa tidigare, hur ett bytesdjur reagerar på ett rovdjur, alltså de här sex stegen?
Jo.
För det jag skulle vilja bara säga där är att, alltså om jag får sticka ut hakan lite och typ så här, att den traditionella metoden att hantera hästar och lära hästar, den inom citationstänken förstår man rätt, fungerar ju. Du får ju hästen att göra vad den gör. Men du vill ju komma och nå samma sak, men med hjälp av ett samarbete.
Precis.
Och det blir så klart för mig hur den skalan ser ut. Då kan jag förstå varför det fungerar på det traditionella sättet, men också varför det fungerar på ett mer partnerskapssätt.
Ja. Ja, men helt rätt. Det är så att alla hästar har, som jag kallar, det är så fem reaktionsnivåer. Och de första är de som vi ofta ser, som alla känner igen. Det är ju undvika. Den här hästen liksom undviker att göra vad vi ber om, eller undviker kontakten, eller vad det nu är. Den flyr, det har vi också alla sett. Eller kämpar. Förhoppningsvis har vi inte alla sett det, men man har nog sett hästar som verkligen kämpar emot. Annars är det bara, jag har en video som kan visa hur en häst verkligen kämpar. Det är de tre vanligaste, de första liksom reaktionsnivåer som alla hästar har. Och det är de vi ser. Men den traditionella, som jag förklarar för dig, den traditionella grejen som vi gör, det är att vi ser till att de här tre reaktionsnivåer inte fungerar, eller inte är tillåtna, eller blir straffade, eller blir begränsade, eller vad det är. Och då är det två kvar. Det är så att ge upp eller ge efter. Och skillnaden på att ge upp och ge efter, det är det alternativ som hästen får. Så oftast, så när man använder rovdjurt liksom baserade metoder, eller tänk, eller man inte verkligen har ett samarbete. Om man går igenom det här, man begränsar flykten och undvikelsen, och man straffar eller bryter ner kampen, då är det hästen kommer till det punkt där den ger upp. Den ger upp på integriteten, den ger upp på kampen, den ger upp på flykten och sånt. Och då är det att den står ut med vad det är som vi gör. Och det är där att man upplever att det går att göra. Om ni visste hur många gånger, när jag reser runt och hjälper folk, det folk säger oftast, att det går jättebra att rida ut, eller det går jättebra att lyfta och sånt. Det de egentligen borde säga, som är mer rätt, det går att göra, men det betyder inte nödvändigtvis att det går bra, eller att hästen känner det är bra. Och det är för att hästen har gett upp.
Den står ut med
den står ut med vad det är. Ja, precis. Och då igen i flera olika grader. Man ser ju också hästar som totalt stänger av och blir nästan katatonisk, går helt in i sig själv och verkligen, och då är det inte att stå ut längre, den har stängt av. Det är att ge upp. Och då är det ju själen, då är det hästens spirit man är inne och jobbar med. Vilket inte är kul. Men det man ser väldigt ofta, det är att när en sak går att göra, så är det en häst som har gett upp. Och det har varit mycket prat om det, med det här inlärd hjälplöshet och allt sånt som man har hört talas om. Det är det som händer. Däremot, när det finns ett annat alternativ som är positivt, som är baserat på samarbete, som är baserat på det jag kallar de fyra grundstenarna bland annat, och som jag också pratade om där inne, de här tre viktiga drivkrafter eller behov som alla hästen har. När det finns det som ett alternativ, så ger hästen inte upp, men däremot när den inser att de här naturliga instinkter att bete sig som ett bytesdjur, det fungerar inte, det löser inte problemet, men det har ett positivt alternativ. Då är det hästen ger efter för saken. Och ger efter för samarbetet. Och det är dit vi vill komma till. För när hästen ger efter för samarbetet, då är det att allt det positiva som finns inom de varenda häst, samarbetsvilja, liksom en positiv glädje, hästar älskar att lyda, men inte för att de måste, men för att de vill. det är där när vi får hästen ge efter för det, då är det vi har den här partnerskapet. Mm. Om vi har en häst som ger upp, då har vi bara en, förlåt mig, en slav som gör vad vi säger. Mm. Men bara för att vi säger det. Och när vi säger det.
Men när du jobbar med hästarna, då kan man ju se i början att det finns flykt och det finns att de krigar emot eller liksom så här. Men där skillnaden med det här med din metod versus en traditionell är att du tvingar inte dem där, utan de får hitta ett sätt själv att inse att det finns ingen fördel med det här, utan det finns ett bättre alternativ till avslappning.
Helt rätt. Ja. Och man kan säga grovt sagt, skillnaden är, jag försöker inte begränsa eller bryta ner eller säga nej till det du gör. Mm. Det jag säger, ja, du får gärna ha det så. Du får gärna ha din känsla. Du får gärna ha dina åsikter. Du får gärna kämpa emot allt du kan, men det finns ett alternativ. Mm. Och det är det jag visar hästen. Mm. Så om man kan se bort ifrån, om man säger att man har åsikter till att hästen springer eller bockar eller stegrar eller sparkar eller någonting sånt, om man ser utöver det, bara ser på det neutralt objektivt, det jag gör, det är hästen lov att vara häst, men visar den att det finns ett bättre alternativ. För att vara ett häst och ett bytesdjur är inte en särskilt bra lösning i en sån här livsstil. Nej. I en sån här miljö baserad på människor. Det är jättebra ute på en bergsida i Rocky Mountains. Fungerar jättebra. Men här i Höganäs eller i Hässleholm hemma hos mig, det är inte särskilt smart. Det är inte särskilt bra. Det är då att hästar blir skadade. Det är då människor blir skadade. När hästen beter sig som bytesdjur. Mm. Så därför så måste vi, som jag ser det, det är vårt ansvar, eftersom det är vi som förvaltar hästens liv. Det är vårt ansvar att hjälpa den till att kunna liksom ge den bättre alternativ till att kunna bli en partner istället för ett bytesdjur. Och det är det jag lär ut till folk.
Ja, verkligen. Mm. Men jag tänker, är det inte lite konstigt, jag ställer frågan både till mig själv och till alla och till hela egentligen ridsporten, så här att när man kommer till ridskolan så får man ju liksom lära sig att sköta hästarna, så man får rykta och sadla och tränsa och sen lär man sig rida. Och det finns ju såklart teorilektioner där man får lära sig lite om hästens beteende och så också, men det är ju liksom inte det som är det väsentliga eller det största. Så att det blir en säker miljö. Jo, du lär dig att du ska inte gå för nära bakdelen och liksom sådana säkerhetssaker.
Ja, men alltså en sån liten grej som typ så här, jag tror inte alla är medvetna om så här, fördelarna med när hästen tuggar. Eller så här, ja, nu ser vi att den spänner av.
Ja, men det som var allmän känt är att det är bra när hästen tuggar. Mm. Det är typ vad folk vet.
Jo.
Men varför är det bra? Det är det. Varför är det bra? Sen är det någon som säger att det är för att hästen slappnar av. Vilket inte är sant. För hästen tuggar också när den är spänt. Mm. Det som händer rent fysiologiskt är att munnen blir torr. Och då fuktar den munnen helt enkelt. Så det vi ska ställa frågan är, varför blir munnen torr. Och det gör den av olika anledningar. Som oftast är det på grund av en stress. Men den gör det också med rädsla. Den gör det också med koncentration. Så när hästen koncentrerar sig mycket om en sak, då blir den torr i munnen. Och när den då slutar koncentrera sig, har tagit ett beslut eller något sånt, då tuggar den. Mm. För att återfukta munnen igen. Mm. Och det är därför att man, som oftast inom natural horsemanship, eller man har kommit fram till det här att när hästen tuggar så är den avslappnad, så slappnar den av. Men det som den egentligen gör, det är att den har slutat tänka på, den har slutat koncentrera sig på vad än det nu den koncentrerar sig på, och har tagit ett beslut. Sen kan man ju hoppas att det har varit ett bra beslut, men den gör exakt detsamma när den tar beslut baserat på instinkt och rädsla och spändhet och så. Yeah. För stress och rädsla skapar också torr i munnen. Det vet vi. Alla som har skulle prata inför folk vet det. Skapar en torr mun och sen så fuktar det. Så därför så ser man ju hästar göra det också när de har tagit beslut. Okej, det här det var stressande. Mm. Då beslutar de, det här är stressande. Och så tuggar de. Mm. Ja, de börjar också slappna av när de tar beslut. Om de får utrymme till det. Mm. Även om de har varit stressade och rädda. Så jag vill ju att folk ska se ut över bara den här, ja, men det är bra att hästen tuggar. Men när gör den det? Och vart, alltså på vilket, vad är det baserat på?
Liksom.
Mm. Så därför är det bra att se det som ett tecken. Så till exempel om vi har Kalle idag. Han gjorde ju inte mycket väsen av sig. Han var mer introvert, han var väldigt tyst.
Mm.
Och han tuggade flera gånger. Men eftersom att resten av han inte riktigt visade ett release, ett avslappning, så tar jag inte bara det att han tuggar som liksom slutgrejen, slutprocessen. Nej. Utan jag ser det som att okej, nu har han processerat en sak. Nu har han processerat en sak till. Nu har han tänkt över. Nu har han tagit ett beslut här. Och sen kan jag så räkna ut baserat på vad vi har gjort. Men det är troligen ett bra beslut han har tagit.
Mm.
Fördi han då efteråt visar mer och mer avslappning. Men till slut såg vi ju att han kom med det här release. Han tuggade. Men sen sjönk han och hans ansiktsuttryck ändrade sig. Och ännu viktigare, det som jag baserar stort sett allt min hantering på, det är vilken energi kom fram i han.
Mm.
Innan var det en sån, nu kan man inte visa det med rösten här, men innan då var det sån här avstängt, avvaktande energi som han hade spänd på något sätt. Men den, han släppte det som om att vi var pärls typ till slut. Mm. Och då kom tuggandet och då sänkte han huvudet, han blinkade, han suckade, han frustrade inte riktigt, men han släppte liksom, det kom en sån här release i han, vilket då gjorde att nu kunde vi vara tillsammans på det viset. Så det är jättebra att se sådana signaler, men tänk vidare istället för att för det hade jag bara tagit första tuggandet och sen avbrutit, gjort något annat eller så, då hade han troligen inte hittat varför jag gjorde det som jag gjorde. Han har inte hittat meningen med det.
Nej.
Och det är det, om man ska säga jag har en metod, min metod är meningsfull träning. För mig så ska det ge mening för hästen på ett djupare plan, än bara att den förstår att den ska flytta bakdelen eller lyfta foven eller vad det nu är. Mm. Det ska ge mening. Hästen ska förstå att gör jag de här grejer på det här viset så leder det till att jag känner och mår på det här viset.
Ja.
Och det är det hästen är ute efter.
Och det tänker jag tillbaka till om varför jag tog hjälp med Cassie exempelvis. När jag sitter på henne exempelvis och hon är ju väldigt, hon tappar fokus lätt och lite reaktiv och så blir hon spänd och så andas hon inte och sådär. Och det kan ju bli ganska så att hon kan kasta sig lite åt sidan och hela den här biten, vilket inte är så bekvämt varken för henne eller mig liksom. Sen kan jag absolut lösa det genom att exempelvis sätta mer press och liksom på den sättet lösa det. Men det vi jobbar med nu, vi har jobbat en gång uppsuttet med från marken, att när hon blir stressad ska hon hitta ett sätt att slappna av själv liksom, och att det inte eskalerar liksom, så att jag kan få hjälp av det när jag också sitter på ryggen.
Sen när du sitter där. Ja,
precis.
Och det är det,
att inte jag liksom, med en metod får bort den stressen, utan att hon också ska själv kunna. Mm.
För det där är en universell faktor. Det är inte många som tänker på det, men det ligger naturligt till oss att vara materialistiska, men också vara, det heter autokratisk, så fancy fint, men det är att vi mikrostyr. Vi kontrollerar liksom saker och allt sånt. Det ligger naturligt till oss som rovdjur att göra. Och det betyder att vi som oftast när vi har ett problem i vårt liv, med en häst eller i vårt liv bara, så letar vi efter ett verktyg eller en teknisk lösning på det.
Mm.
Att jag ska bara göra så här så går det.
Mm. Mm.
Men man kan inte lösa ett emotionellt problem med en teknisk lösning. Det går inte. Man måste skapa en emotionell lösning på ett emotionellt problem. Tekniska problem, ja men då kan man använda tekniska lösningar. Ett tekniskt problem kan vara att min häst liksom böjer sig inte helt korrekt eller går inte helt i den helt korrekta form om inte där känslor kopplade till.
Mm.
Men är det bara en teknisk lösning, ja men så kan man hitta en, eller ett tekniskt problem, då kan man hitta en teknisk lösning.
Mm.
Men det ligger naturligt till oss att leta efter det och använda det och inte den emotionella lösningen.
Mm.
Däremot hästar, de fungerar mer på det emotionella planet. Och är väldigt, de är inte tekniska varelser. Så enkelt är det.
Mm.
Så det är ju det som är här som jag vill. Och det är för att alla hästar har tre universella drivkrafter som de går på. Det är det absolut viktigaste för alla hästar. Det är säkerhet först. Det är som oftast tagit hand om hos de flesta hästar. Det är väldigt få hästar som verkligen inte känner sig trygga. Men det finns. Sen är det ju komfort. här är det jättemånga som har stora problem. Hästar som inte lever ett bekvämt liv. Och rent av lever ett obekvämt liv. Och sånt. Och sen är det utveckling som är den sista drivkraften. Hästar älskar att utvecklas. I naturen, vildhästar och sånt, ja, men de utvecklar sig också, men det är bara den första tiden, sen behöver de inte mer, för det händer inte mer. Liksom. Det är att hitta mat, överleva, hitta mat, fortplanta sig. Alltså, mer än så behöver de inte. För det är så sällan att det är förändringar involverade i en vildhästliv. Men sen så tar man en häst i ett sånt här miljö där det konstant händer nya saker. Ja, då tvingas de in i en utveckling. Men eftersom de inte har naturliga verktyg medfött, då är det svårt för en häst att utvecklas riktigt positivt. Och då är det, som jag sa, då är det de ger upp när de inte längre kan fixa det. Då ger de upp och sen så står de ut med den livsstil som de nu lever. Om de står ut med det. Mm. Sen är det andra som verkligen kämpar emot och verkligen gör allt de kan för att inte ge upp på den biten där. Men det är jättemånga hästar som kommer dit och de ger upp. Och det är för att de inte får den utvecklingen de behöver för att kunna hantera och kunna slappna av och vara bekväma i en konstant förändrande livsstil. Mm. Och då, om de två saker inte händer, då är det även ser hästar som helt plötsligt inte känner sig trygga. Även om det inte finns någon anledning att inte känna sig trygg. Mm. Och då är det de överreagerar på saker. Som till exempel Cassie har en tendens att överreagera på ingenting.
Mm.
Och vi kan ju så tycka och tänka vad vi tycker och tänka att ja, men varför gör du det? Det är ingen fara, det händer ingenting. Men det vet hästen inte.
Nej.
Har ingen aning.
Det hör man ju ofta ja. Som ett argument. Så här, men, oh, min häst är rädd för läktaren, men han går ju där varje dag. Varför ja, är han rädd igen? Alltså, så.
Ja.
Många använder ju det liksom att man nästan, det låter hårt att säga, liksom idiotisera hästen. Men att man förstår inte det. Mm. Utan man tycker att det är väl inga konstigheter, här går vi ju alltid. Ja, liksom.
Och då bottnar det ju i att hästen inte har fått den nödvändiga utvecklingen
mm.
till att kunna känna sig bekväm
mm.
och därmed också känna sig trygg.
Mm. Men någonting som du kommer tillbaka mycket i när du tränar också är ju så här rytmen
ja.
med hästarna. Och vilket var nytt för mig i, alltså egentligen i markjobbet också. För som vi pratade om där, att rytmen är ju väsentlig alltså för hästarna som grund i deras rid, alltså skalan liksom, ja. Utbildningsskalan. Men också när du jobbar så är du väldigt så här taktmässig i dina rörelser.
Ja.
Vilket också gör att hästarna kan ju också hela tiden förutse, vi precis. Pratar ju om Kalle, vad ja. Som ska ske och de förstår. Tillbaka också till hur vi kan vara till hästarna själva, att vi alltid är samma och reagerar på samma sätt med samma energi. För jag upplever ibland att man kan vara, det är väldigt lätt, speciellt när man kommer ifrån skolan och från jobbet och man har mycket tankar i huvudet och så kommer man till stallet och så kanske man är stressad. Mm. Så helt plötsligt ena dagen överreagerar man på att hästen ja. Skrapar på uppställningen, andra dagen gör man ingenting.
Nej,
ibland gör man den en tvåa, ibland gör man den en nia. Liksom, så att ja. Det skapar ganska mycket stress för hästarna när de inte vet vad det är liksom.
Precis.
De kan förvänta sig.
Ja.
Kan vi inte prata lite om det, hur man kan
jo,
tänka där?
Hästar är ju rytmiska varelser. Det är bara att observera dem när de går runt i en hage tillsammans med andra. Det är en rytme i, det är en stor rytme i vart är de på olika tider i dygnet. När äter, när dricker de. Det är en rytme till det. De går samma stiger, samma mönster typ. Men samtidigt också när de rör sig så är det en takt.
Mm.
Och det är en rytme i när de rör sig, så när de skrittar är det en fyrtakt, när de travar är det en tvåtakt, när de galopperar är det en tretakt, när de ryggar, alltså går bakåt, så det är en tvåtakt, när de skenar så är det en fyrtakt också men med liksom en annan hastighet och en annan, och det är ett annat fortfall också, en galopp, så galopp och sken är två olika gångarter. Men många tror det är samma. Men det är egentligen två olika gångarter.
Mm.
Och det man helst inte vill, det är att sitta på sken. Man gärna sitter på galopp, men inte på sken. Men de som har galopperat, till skillnad från de som har skenat, har märkt skillnaden.
Mm. Mm.
På, alltså om man har provat bägge, då är det olika. Så där är en rytme i det det är. Också liksom när man ser huvudet gå upp och ner, svansen rör sig och sånt. Där är en rytme i det det gör.
Mm.
Och därför så för att efterlikna, för att härma hur hästar är, ja men då är jag så också. Så att jag är så hästlig jag kan bli utan att bli en häst. Och det var det som långt tillbaka för det är snart 25 år sedan eller så, när jag liksom, jag ville vara cowboy, jag skulle rida ut över fältet, men den hästen som min mamma hade som jag då red ville inte vara en cowboyhäst, ville inte rida ut över fältet och sånt, så jag hamnade i backen ofta än något som helst annat. Och så var det en gång där jag hade blivit bockad av och låg där och försökte hitta andan igen. Jag tänkte, det går inte. Det måste finnas ett annat sätt att göra det här på. Och jag har så blivit växt upp och präglat med att det finns ett naturligt sätt att göra stort sett allt på. Så det var liksom det jag sa. Jag sa det högt. Det måste finnas ett naturligt sätt att träna dig på. Och då tänkte jag, vad är det mest naturliga sättet jag kunde komma på? Jag var inte så gammal, så jag var rätt så naiv. Jag tänkte, men gör som hästar gör. Det är väl det mest naturliga sättet för hästar. Så det var ju ner på alla fyra, springa runt, knuffa. Jag satt även på en svans. För verkligen var löjlig. Men det, jag var inte så gammal, så jag var väl... Ja, det är nästan pinsam. Jag var väl 15 eller så på det
tidspunktet. Jag var lite yngre.
Elsa var 100, hon var yngre också. Ja.
Så, men det som jag då märkte, det var att hästarna började faktiskt svara på mitt beteende. För helt plötsligt betedde jag mig som en häst gjorde, utan att riktigt veta om det. Men jag kunde ju inte göra så himla mycket och jag visste inte vad jag skulle göra med det, men jag kände verkligen en tydlig skillnad och hästen såg och betedde sig annorlunda. Sen kom den dagen där jag skulle rida då. Nej, nu vill jag inte bli bockad av igen. Så jag säger samma sak. Hur rider jag dig naturligt? Och då tänkte jag, ja men gör som hästar gör. Och sen så slog det mig liksom. Jag har aldrig sett en häst rida en annan häst. Så jag kunde inte göra så som hästar gör. Och då fick jag då tänka till, hur kan jag göra det här på ett mer naturligt sätt? Så det är mer ett hästlig sätt. Ja. Och då var det, då hittade jag läromästare som förklarade saker för mig. Jag kollade på allt möjligt, läste så mycket böcker. Allt vad jag kunde. Och då blev det till, då gav det mening för mig att använda den utrustning jag har. För då kan jag vara mer lik din häst, påverka som hästar kan påverka. Plus ha säkerhet och kontroll om jag behöver. Men sen också sättet att prata på, att kommunicera med hästen på, blir mer hästlig. Så därför, det är därför jag inte använder rösten särskilt mycket. För hästar är inte superverbala djur. De använder den ibland, men inte så ofta. Mm. Och ofta så är det en hälsning eller en varning som kommer. Så då tänker jag, men så är det ju inte det mest effektiva eller mest naturliga sättet att kommunicera med djur på. Så vad gör hästar? Ja, men de biter, de sparkar. Men det måste vara något mer än det. För jag kan inte gå runt och bita och sparka. Och jag kan inte använda det när jag sitter på ryggen. Så det måste finnas något annat. Och då lärde jag så att alla djur, vi inkluderade, pratar först och främst genom energi. Sen använder vi kroppsspråket. Vi människor har lärt oss att inte använda kroppsspråket lika mycket eller medvetet. Mm. Fordi vi har rösten. Men djur har inte den röst. Så därför så använder vi kroppsspråket mera än så. Och då var det att lära att läsa av och förstå det. Men sen också läsa av och förstå energin bakom. Sen så skulle jag gå igenom den utvecklingen och lära att påverka min energi. Så jag kunde förmedla tydliga budskaper med energin. Och sen förklara det. Och förtydliggöra med min kroppsspråk. Och det var så en utveckling som jag fick gå igenom. Och det är så det jag lär ut nu. Lära folk att lyssna på energin. Men också att använda sin egen energi till att påverka hästen. För det är det mest hästlika sättet att kommunicera på. Som finns. Och då går det ut över metod också. För det är inte en fråga om du har en sån stick som jag har. Eller en repgrimma eller någonting alls, utan det är ren energi och sen använder vi då kroppsspråket baserat på vart vi behöver förklara för hästen. Men vi gör allt vi kan för att inte använda kroppsspråket så himla mycket, så inte vi hamnar i mikrostyrning som vi så lätt gör när vi använder utrustningar och mycket kroppsspråk. Det är svårt att säga mycket kroppsspråk, för det, ibland så måste jag vara väldigt tydlig också. Men om det enbart är det vi gör och inte tar hänsyn eller använda energin, då är det lätt att vi hamnar i en metod och inte har ett samtal. Vilket är det som är skillnaden. För om vi går tillbaka till det som jag fokuserar mest på vill ju är samarbete. Bryta den här barriären mellan rovdjur och bytesdjur. Sättet man samarbetar på är ju inte att få hästen till att göra så som jag vill. Det är inte samarbete, det är diktatur. Så samarbete måste vi definiera på ett sätt så vi vet när vi har samarbete och när vi inte har det. Mm. Och till vilken grad vi har samarbete. För det är ju det som är relevant på sikt om vi nu vill ut och tävla eller vad vi, om vi vill göra någonting. Att mäta, har jag samarbete och hur starkt är det? Så jag definierar samarbete på det sättet att vi är två individer som är lika engagerade och involverade i en sak.
Mm.
Och då handlar det inte om bara fysiskt, men även mentalt och man kan också säga emotionellt. Att vi är lika involverade i att göra en sak. Och det är helt ner till att gå in till en häst i en box, ta på en grimma eller göra piaff och galopppiruett eller hoppa in 40 eller vad än det nu är. Så hur är samarbetet och hur mäter vi då det? Hur vet vi att hästen är mentalt, emotionellt och fysiskt lika involverad som vi är?
Mm.
Ingenstans där handlar det om att hästen gör vad jag vill eller gör det rätt. Det handlar inte om det, för din häst kan samarbeta och inte göra det jag ber. Men det är fortfarande samarbete. Men det där hästen lägger ett högt engagemang i att hitta lösningar. Och verkligen försöka, men har svårt för det. Som till exempel Kalle idag. Han visade samarbete trots att han inte gjorde så som jag ville.
Mm.
Fordi han engagerade sig. Han var involverad 100%. Så där var samarbete. Och det var så det som i sin tid ledde till att han kunde komma med release.
Mm. Mm.
Och då, ja, men då gjorde han precis vad jag sa. Mm. Och jag skulle knappt säga någonting.
Mm.
Och det är inte för att jag är magisk eller jag är riktigt duktig på en teknik. Det är för att jag gav han utrymme till att visa sin intelligens. Och visa hur duktig han är. Och det är det som jag vill att folk ska uppleva.
Mm.
Så för att mäta samarbetet, då använder jag de fyra grundstenarna. Och det är kontakt, respons, avslappning och villighet. Så de som känner till dressyrskalan till exempel, de kan känna igen lite av det här. Att det måste finnas en kontakt. Mm. Vi måste ha närvaro och en uppmärksamhet.
Får jag bara sticka in där? Ja. Ska jag fortsätta precis där? Men jag tycker den är så viktig och den har du också fått mig att förstå ännu mer. För att innan när jag gjorde någonting exempelvis med Cassie, så det räckte inte att jag bara typ flyttade mig eller påkallade lite uppmärksamhet, att hon ignorerade det och tyckte det var viktigare att titta på något som hände. Nu har jag ju fått en bättre kontakt, så att nu räcker det att jag flyttar mig lite grann så är hon närvarande och precis, då kan jag börja arbeta. Men jag upplever innan ibland att man bara ska få saker och ting att funka, så att även om hästen tittar någon annanstans eller märkbart, man kanske inte är medveten om det då, men inte är närvarande, så kastar man på en sadel ändå, eller man ska be den om saker och ting, vilket kan bli väldigt, väldigt farligt. Eller ta på benskydden när hästen står och tittar på något annat.
Ja, men helt rätt.
Så och den kontakten, jag tycker den var så viktig.
Det är så viktigt att hästen är med på vad det man gör, men också att är uppmärksam. För det är, ja, som du säger, man är ner och pillar vid fötterna och tar benskydd. Om hästen är uppmärksam på någonting och sen blir påverkad av vad den nu är uppmärksam på, att då är du inte i en särskilt bra position.
Nej.
Eller om vi rider och vi inte är medvetna om det och hästen är fokuserad på någonting eller inte koncentrerar sig eller någonting sånt. Och vi är överfokuserade på vad det nu är vi vill. En övning eller hoppa ett hinder eller flytta någon kor eller någonting sånt. Och då hästen reagerar på någonting, men då, alltså, då är det att det kan gå riktigt, riktigt illa. För så är det ju inte bara en ryttare som sitter där uppe. Hästen säger, shit, det här är farligt. Och där sitter ett rovdjur på ryggen av mig. Det är inte bra för en häst att ha ett rovdjur på ryggen i en sån situation. Och då måste du göra någonting för att bli av med det.
Mm.
För att överleva.
Mm.
Så ja, kontakten är så oerhört viktig.
Jag tänkte på det. Det är tydligt att tillägga där. Det, att när, alltså när du söker kontakt, jag är ju väldigt sällan det fysiskt. Alltså, eller nära hästen. Utan de hästarna jag har sett dig jobba med har ju ofta varit när hästen, när du har som minst kontakt, det är nästan då du backar och vill ha mer space för du vet att det är en riskfylld situation. Hästar är stora djur. Liksom.
Särskilt med de här högkvalitetshästar som har mycket blod, mycket liv i sig. Alltså, det kan gå väldigt, väldigt fort. Väldigt, väldigt fort.
Jag anar att du har blivit översprungen några gånger.
Precis. Liksom. Och därför så avstånd är en viktig grej för säkerhet där för oss. Plus det är också egentligen motsatt vad vi tror ursprungligen så är det mycket lättare att få kontroll när man har lite avstånd än när man är nära. Men det är för det som jag sa, vi som människor har ju den här autokratiska natur, vi vill gärna mikrostyra. Och då tänker man, när vi håller nära så kan jag mikrostyra och så kan jag fixa det innan det händer. Men det är den värsta positionen att vara i. Mm. För hästen gör ju det här och sen bort när det är farligt. Vi människor gör ju sån här och klämma ihop allt när vi blir rädda. Så om vi håller nära och hästen säger och vi klämmer ihop, så drar vi ju hela hästen som ju är på väg bort över oss och så är det blir riktigt, riktigt illa. Vi hänger med eller vad än det nu är.
Alla ja, alltså, när, som Nikasi, liksom, de gånger jag har sett henne koppla på sin flykt liksom, när du har jobbat med henne, då är du liksom, den klassiska är ju den här, kom hit, plocka in henne. Hon galopperar för fort på linan, ta in henne på kontrollera. Den mindre valt, kontrollera, skritta istället. Att du är ju mer så här, du har ditt space.
Precis.
Liksom, och du fokuserar på mig när du tycker att...
Ja, precis.
Alltså när hon är intresserad av att samspela med flocken egentligen. Eller
ja, exakt.
Yeah.
Och så handlar det om just i sån situation, det är... Såklart ta hand om säkerheten. Är man inne i ett ridhus, det är väldigt lite som egentligen kan gå illa när man har en lång lina och sånt, utan den bara springer. Men hade jag varit ute till exempel, så hade jag varit skapa kontrollen först, avstånd, och sen, alltså, sen har vi ju säkerhet. Men där inne, då är det ju ännu bättre. Då kan du få lov att ha alla dina känslor, fast där borta, så inte jag blir påverkad. Och det är oerhört viktigt när man ska hjälpa hästar att utveckla. Ge dem den här tredje drivkraften med personlig utveckling. Så det är. Men alltså grundstenarna.
Tillbaka till grundstenarna.
Ja. Kontakten är så oerhört viktig. Så det är ju både vart är uppmärksamheten. Tittar den på oss eller tittar den på någon annat? Sen är det också vart fokuserar den på. Fokusera den på sina känslor. Fokusera den på vad händer där borta. Eller fokusera den på vad gör vi. Och sen som vi också pratade om med Cassie då. Och den här sidvärtesövningen som vi gjorde. Det var, vad är hästen också koncentrerat? Det är ytterligare nivå av kontakt. Det är hästen också koncentrerat. För att bara longera, då kan hästen vara fokuserad på sina känslor. Det kan också vara fokuserat på omgivning, men det kan också vara fokuserat på att ta ansvar och så. Men sen betyder det inte att den nödvändigtvis koncentrerar sig när den bara springer runt. Däremot kan vi lära hästen att också koncentrera sig om en sak. Till exempel ta ansvar eller kommunikationen eller vad det nu är. Jamen, då har vi utvecklat och vidgad på kontakten. Så den bara blir starkare och starkare. Så den är oerhört viktig. Sen är det ju responsen. Det är ju den vi alla känner till. Det är ju hur svarar hästen. Gör hästen det vi önskar eller gör den det inte? Men jag går mer in och ser på vad svarar hästen och på vilket sätt svarar den? Så en sak är om hästen säger nej. Men varför säger den nej och på vilket sätt säger den nej? Då vet jag hur jag kan prata med den. Istället för bara att säga, hästen säger nej, men den måste, eller den ska, eller vad än det nu är. Då kollar jag mer på, varför säger hästen nej till det jag säger? Okej, det är på grund av känslor. Nej, men då får vi ju ta hand om det. Varför säger hästen nej? Ja, men det är på grund av vilja eller egoisme. Okej, men då får vi ta hand om det. För det är ingen av de två saker som är samarbete eller partnerskap. Så därför så måste vi veta, vad säger hästen och på vilket sätt säger den? Alltså, hur svarar den och på vilket sätt svarar den? Så vet vi det.
Är det också, jag vet inte om det går under just den tredje delen där med respons, men du lärde mig också mycket när jag kommunicerar, nu tar vi Kassi för vi börjar med henne, att om jag ger henne en tvåa i min energi så ska hennes reaktion vara en tvåa. Liksom. Och tvärtom, liksom, går jag med en sexa så vill jag ha en reaktion
från sexa. Ja, precis.
Är det,
det är ju när man går utöver först bara att se vad hästen säger. Det är ju när man säger, okej, nu vet jag. Du svarar med en tvåa, men jag kommer med en sexa till exempel. Då är det ingen harmoni. Okej, du säger en tvåa, så du säger egentligen ja, men på det här sättet med en tvåa. Mm. Och då är det kanske ovilja eller tröghet eller saknar motivation eller vad det nu är.
Mm. Alltså jag får en för liten reaktion från hästen i förhållande till det jag går in.
Precis. Mm. Men igen, det var avslappnat, det var positivt. Det var inte för att hästen inte kunde, till exempel. Det var mer för att den inte ville. Ja, men då kan jag gå in och säga, ja, men jag tycker att vi ska vara lika engagerade. Vi ska ha en harmoni. Så att när jag kommer med en sexa eller en åtta, för vi är i en situation där vi behöver det. Ja, men då är det ju det jag önskar. Men det ska vara avslappnat och engagerad. Mm. Inte taggad eller upphetsat och överengagerad eller liksom mikrostyrt överengagemang. Samtidigt med också att om jag nu inte behöver, om jag nu kommer med en två och hästen då kommer med en åtta eller en sexa eller någonting sånt, alltså övergör det, men då är det heller ingen harmoni eller balans. Så det ska gärna vara så att det är så pass mycket harmoni att när vi kommer med en två så är det för att vi behöver bara en två och så är det en två vi får. Mm. Men det kan också vara tider där vi behöver en nio eller en tio. Mm. Och då är det det vi kommer med. Mm. Så till exempel när jag jobbar med kor, om jag bara ska flytta dem från en hage till en annan, då är det väldigt sällan jag använder mer än ett eller en två bara för att flytta dem. Mm. Men om jag ska in och göra det som jag tävlar med i cutting, där jag ska separera en ko från resten av flocken och sen ha hästen till att hålla den, då räcker det inte med en ett eller en två engagemang. Mm. Då måste jag ju komma med en annan engagemang och verkligen be hästen om att komma med det. Mm. Så hästen kan jobba lite som en border collie eller en vallhund och liksom hålla ko på det viset. Samma kan man ju säga om man ska ut och tävla i en hopptävling. Jag menar alltså, man vinner inte en tävling med en två. Nej. Alltså så enkelt är det. Mm. Men man vill ju inte heller ha en hetsad häst. Mm. Man vill ha hög engagemang med hög nivå av avslappning.
Mm. Det där låter fortfarande sjuk här. Idag pratade vi om förut när vi om galoppen där, skillnaden och rytmen.
Ja.
Och det kopplade ju det väldigt tydligt till alltså hur det fungerar i hoppningen egentligen. Precis, att desto snabbare det går, desto mer orytmiskt det är.
Ja.
Desto mer flyktbeteende kopplar ju hästen på, för att det är inte naturligt.
Nej.
För hästen att springa fort långsamt, det är inte så den rör sig inte rytmiskt, och galopp och sken är ju bara en gångart den använder i sammanhang. Så det är egentligen en liksom, hoppning är ju en ganska, hoppning är inte utformat efter hur hästar fungerar.
Nej,
direkt.
Nej, alltså, inte riktigt.
Inte.
Man kan säga att det är en naturlig sak för hästar att göra.
Ja.
Men det är väldigt, väldigt sällan de gör det naturligt.
Ja.
Alltså hoppar. Särskilt hoppar i fart. Man ser ju ofta hästar liksom sån halvt om halvt hoppa över ett dike eller en stock eller någonting i naturen. Men då är det väldigt långsamt och sen en halvhjärtat hopp.
Ja,
däremot, det enda tillfället där de verkligen springer och hoppar, det är ju när de flyr från en rovdjur. Och det är ju väldigt sällan när det händer. Så när vi sätter dem i den situationen rent psykologiskt, då sätter vi dem i en flyktsituation. Mm. Därför är det väldigt viktigt att hästen har så pass mycket självkontroll att det kan göra det avslappnat och förstå att det inte är en flyktsituation.
Ja.
Men tyvärr, det tror jag vi alla kan hålla med om, att när man kollar på tävlingar, stort sett oavsett nivå, då är det oftast inte det man ser.
Mm.
Då är det tyvärr hästar med en sån här stor underhals, huvud uppe och liksom överengagemang, där man ska på något sätt hålla tillbaka. Det är väldigt sällan man ser det motsatta. När man ska driva fram.
Mm.
Tyvärr.
Mm.
Och det är för att man har triggat fram den grejen. Mm. Sen ser man också hästar som är avslappnade. Och då ser det ju helt annorlunda ut.
Mm.
Och det som är ju, när man har en häst som är spänd, som är i ett flyktmindset, i ett flyktmode eller inte är i samarbete, ja, men den har svårare för att navigera ett hinder. Den har svårare för att mäta avstånd själv. Den har svårare för att hitta rytm och takt, som du säger också. Mm. Så vi ska in och överarbeta på något sätt för att hjälpa till med avståndsbedömningen, hur många steg den ska ta, allt sånt. Så man skapar bara extra arbete för sig själv när man har en häst som inte är i ett bra mindset eller ett samarbetsmindset.
Mm.
Däremot har man då motsatsen. Det är så lite man behöver göra. Hästen är riktigt bra på att bedöma avstånd när de får utrymme till att göra det. De är riktigt bra på att navigera hinder så de inte rör det. Själv, om de får utrymme till det.
Mm.
Stort sett oavsett hur högt det är. Alltså, det är bara fysisk förmåga som egentligen bestämmer hur högt en häst kan hoppa.
Ja.
Men de är riktigt bra på att navigera det. För de, alltså, allt annat är ju obekvämt och potentiellt riskfyllt. Så det är som oftast därför att hästar river. Det är för att de inte är närvarande. De har inte lärt sig att koncentrera sig om det de gör. De har ett överengagemang. Och då är det grundsten nummer tre, de är inte avslappnade. Mm. De är spända. Och det betyder att deras fokus är splittrat mellan vart de känner, vart de är, vart som pågår runt om dem, vad rovdjuret säger och gör och liksom vart som är framför dem. Det är alltså många saker den ska ta ställning till.
Mm.
Men om hästen nu, låt oss säga, är självständig, har bra samarbete, är avslappnad, då behöver den inte tänka på sina känslor, för de är inte där.
Mm.
Den behöver inte bekymra sig för vad rovdjuret gör, för det är ett samarbete. Mm. Det är inte ett rovdjur längre, det är en partner.
Mm.
Den behöver inte oroa sig för vad händer här ute? För den har självkontroll och självständig. Mm. Det enda den behöver tänka på det är vad gör vi? Och där hinder där.
Mm.
Och då är det det. Då är det så mycket lättare för dem att navigera och därmed också prestera.
Och det är ju det man verkligen vill.
Det är det man vill.
Och det är det vi har pratat om ibland också. Vi behöver inte nämna, vi hade ett exempel när vi kollade på världscupfinalen eller så här, att det finns ju vissa ryttare som man ser väldigt tydligt kontrollera varje steg som hästen tar.
Ja.
Alltså så, och då kan jag tänka mig att hästen har ju blivit väldigt beroende av vad ryttaren gör.
Precis.
Den tänker inte så mycket själv.
Nej.
Så gör ryttaren ett misstag eller den kommer lite nära eller stort, då har inte hästen liksom utlopp för att vara självsäker eller trygg nog eller responsiv så att kunna se hindret. Liksom, och ta ansvar för att hoppa det felfritt själv.
Nej, precis.
Och det måste ju också vara att man har tagit bort en liten del av hästens personlighet, eller vad ska jag säga, en
tillad
hjälplöshet, men lite åt det hållet liksom,
att
vi har kontrollen på ryggen.
Precis, precis.
Eller är jag fel lite?
Ja, nej, men det, jag vill säga det är helt rätt, du är helt rätt ute.
Mm.
Och det är den här naturliga medfödda mänskliga tendens till att, för vi är dessutom också chauvinistiska. Det betyder, har jag köpt en häst så äger jag den.
Mm.
Det betyder att jag äger också hur den mår och hur den känner och vad den tycker och allt sånt. Och jag har rätt, eftersom jag äger den, då har jag rätt att göra det som jag vill.
Mm.
Och inte behöva tänka på vad hästen tycker.
Det är
ju hemskt, men det ligger ju naturligt till oss.
Ja.
Och vi tänker inte över det.
Jag ville bara åter till hoppningen där, för att jag tror att många hoppryttare lyssnar också. Nej, men det var komiskt där, som, eller komiskt, det är rätt det du säger. För jag var ner faktiskt till en dansk tränare.
Okay.
Och jag hade stora problem med en juniorhäst där. Jag fick den ju aldrig hoppa felfritt.
Nej.
Liksom. Det var inga dåliga runder. Jag personligen kanske inte hade tyckt idag att de var jätterytmiska, men jag tyckte det var ingen katastrof. Liksom.
Nej, nej.
Men jag hade ju alltid liksom ett eller två ner, och så åkte jag ner till han och vi hoppade samma hinder i 3 dagar. Alltså vi hoppade ett hinder, literally. Alltså, och vi red runt där och så hoppade vi det hindret. Och han sa bara, nej men kom igen, kom igen, kom igen, du ska bara göra likadant.
Ja.
Hästen är avspänd, liksom. han har bara liksom tappat lite uppfattningen om vad det är han håller på med.
Ja.
Liksom. Han taxerar inte själv, han läste inte riktigt av hindret. Själv antagligen för att jag har ridit upp till hindret så många gånger och ställt olika frågor till han varje gång.
Ja.
Så här, idag ska, eller nu ska du springa snabbt till hindret. Och nu ska du springa långsamt till hindret. Och nu kommer jag hålla så här mycket och nu kommer jag addera så här mycket ben. Att det blir bara så här confusing av hela situationen. Han har liksom ingen... Och jag åkte ner dit och så hoppade vi det där. Jag var där i 3 dagar och till slut fick jag hoppa 3 hinder faktiskt.
Ja, ja.
Ja, men de första 2 dagarna var 1 hinder. Men till slut hoppade jag faktiskt 3 hinder på raken.
Ja, ja.
Och sen så frågade jag honom, så, men vad ska jag hem och göra nu då? Liksom, han bara, men du kan väl åka och tävla? Jag bara, men vi har ju inte hoppat någon kombination. Du vet, när det var så här, måste jag hoppa en kombination innan jag kan åka och tävla? Liksom. Han bara, åk till Helsingborg och rida 1,40. Jag bara, alltså, jag har aldrig ridit 1,40 inomhus. Han bara,
på en ponny?
Nej, på en häst.
Nej, okay.
Men det var min juniorhäst.
Ja, ja, okay.
Jag hade ridit 1,40 inomhus.
Nej.
Och sen övergjorde jag första hindret lite. Alltså att jag pushade lite mycket och sen kom jag på mig själv att säga nej.
Ja.
Jag rev 1:an och resten var felfritt.
Ja.
Så det är också så här.
Cool. Nej, men det som är det, om du föreställer så här. Den hästen har ju troligen haft för mycket att koncentrera sig på.
Ja.
Och om du då har varit förvirrande, som du säger, att du har ställt olika frågor eller sagt olika saker, då har du till och med också skapat en förväntan till hindret, till vart kommer människan att göra.
Mm.
Och då blir det ytterligare en sak att koncentrera sig om för hästen, och så blir det svårt för den ju verkligen att göra det. Så att upprepa, alltså göra samma sak flera gånger, där det till slut blir så förutsägbart och att det bara är, låt oss säga, en eller två saker att den behöver koncentrera sig om. Då är det man ger den utrymme till att kunna prestera bättre. Och det var alltså det du gjorde där.
Ja, men det är det som hänger ihop med allt egentligen. Som du sa liksom att det är så mycket saker utifrån som avgör hur man beter sig mot sin häst varje dag.
Ja.
Att så här, vissa dagar är det okej att den skrapar på gången och vissa dagar är det inte det. Det är ju därför vi, alltså, som idag, ditt mål är att rida kassi liksom, att det ska fungera jättebra. Men vi fortsätter ju, vi gör oss i vanlig ordning. Nej, men att vi fortsätter jobba henne från marken, för det är ju ändå där det liksom, det genomskådar ju allt.
Ja.
Egentligen.
Ja.
Att om du inte, precis på samma sätt som du vissa dagar tycker det är viktigt att hästen inte skrapar på gången, precis på samma sätt blir den lika confused av att man rider olika på hinder.
Mm.
Men att det är ju egentligen samma, det är samma grej liksom.
Ja.
Ju högre nivå man vill att hästen ska prestera, ju starkare grund måste man ha stå på.
Yeah.
Och det är så mycket lättare för en häst att lära sig, eller bygga, låt oss säga, bygga en stark grund att stå på från marken. För det är mer naturligt för en häst att agera med en annan varelse bredvid varandra.
Mm.
Som jag sa, jag har aldrig sett en häst rida en annan häst. Så det är inte särskilt naturligt för dem att agera på det viset.
Nej.
Från naturens sida, det enda tillfället den ska agera med någonting på ryggen är när den ska betäckas.
Mm.
Eller när den blir anfallad av ett rovdjur.
Mm. Mm.
Och det är ingen av de två saker som liksom...
Nej, exakt.
Så därför så är det mycket lättare att bygga en stark grund och bygga upp vår häst från marken. Men eftersom vi ju är så som vi är som människor, så vi har ju häst för att ridas, vi har ju häst för att göra de saker vi vill.
Mm.
Och då är det lätt att man negligerar det som behövs för att göra det som man vill.
Mm.
Och det är ju en ytterligare del av hur vi är direkttänkande. Det är ett jagande beteende, vi jagar vårt resultat.
Mm. Men det här är också... Gud, jag bara växer så här med så mycket frågor. Jag så här känner. Men det är till exempel, nu hårdrar jag amerikanska liksom, hoppningen till europeiska hoppningen. Vi har ju aldrig haft så försiktiga hästar som vi har idag. Och det som du sa i början där, att hästar är jättebra på att taxera, de är jättebra.
Ja.
Ingen häst kommer ju hoppa över en stock i skogen och liksom ramla för att den river.
Nej.
Det gör de ju inte.
Nej, alltså, precis.
Ingen häst vill slå sig.
Nej.
Tar du ut en häst i skogen över stock och stenen, kommer den vill inte slå sig. Liksom. Men där i det amerikanska liksom, hoppningen, där är ju inte deras fokus att ha hästar som inte river, utan deras fokus är att ha hästar som är enkla att samarbeta med.
Okay.
En superamatör ska kunna rida hästen.
Ja.
Och det ska fungera. Den ska liksom inte ha jättenära till flykt. Den ska inte ha supermycket blod.
Okay.
Det är liksom, de håller ju på med den här equitation och där de springer liksom långsamt. Och det ska bara vara jätteprydligt. Och det har vi inte här. Och då ser man ju väldigt tydligt de olika hästarna.
Ja.
Har man en typisk amatörhäst i Sverige, den skulle inte funka med en amatör. I USA. USA liksom.
Eller en amatör vill ju inte säga att det här det är en häst som är ridbar.
Ja. Nej, men alltså att det känns som att vi avlar ju upp hästar här som har väldigt mycket flykt.
Ja.
Och sen, alltså nu vet jag inte, men jag vet ju hur många hoppryttare liksom, hur de jobbar sina hästar. Och det är ju med att addera mer tryck liksom.
Ja.
Att rider en häst som är... Alltså som står emot hindret för att den är försiktig, då adderar du ben. Och tar en häst som inte är lika försiktig, den kommer ju antagligen inte vara lika rädd för hindret. Men då blir fokuset det andra, att du måste vara mer... Alltså att hästen inte kan vara lika... Nu hårdrar jag verkligen, men om det sitter ett rovdjur på ryggen som driver på.
Ja.
Och så är det ett högt hinder som den egentligen också är rädd för.
Ja.
Då måste den ju vara mer... Ha mer respekt för personen på ryggen än för hindret.
Precis.
Alltså, nu låter det här jättehårt.
Ja, eller vara mer rädd för.
Ja,
det är kanske det du menar.
Alltså, om man rider på flykten.
Ja,
om du
precis.
Förstår vad jag menar.
Helt
om
rätt. Den ska vara mer rädd för vad rovdjur gör än vad hindret kommer att göra.
Ja.
Om den ska vara baserad på flykt. Helt rätt. Helt rätt. Och ett bra exempel, jag kan dra lite kort. var jag ute på en ridläger med en grupp tjejer och yeah. var bara där för de ringde mig och sa den här hästen vill inte gå på vattenhindret då. Vägrade totalt. Och då var det alltså en häst som de sa det var en jättedyr häst. Flera miljoner kronor har ridit på landslaget och allt sånt, hoppning och sånt. Nu minns jag inte namn och sånt, men...
Det kanske inte
är bra. Nej, men det... så det är tyvärr inte så viktigt för mig heller. Men vad heter det?
Ja.
Ja, Elsa ska bara springa iväg till nästa. Vi fortsätter att prata lite här så länge.
Men då ringde mig för att jag skulle komma och hjälpa den här tjejen som hade köpt den här hästen och gärna ville ut och var väldigt ambitiös och gärna ville ut och tävla, men den vägrade bara hindret. Mm. Och de hade ju tagit den vanliga lösningen bara mer press. Och då hade ju skapat inte bara bekräftat hästens åsikt till vattenhindret.
Ja, just det.
Men även skapat förväntningar och ännu starka erfarenheter med det. Så då krävde det en helt annan form av strategi där hästen skulle egentligen in och själv ändra sina åsikter genom att uppleva något annat än det den förväntar sig. Och det tog ju ett tag. Men det var väldigt tydligt som Elsa pratade om här. Mm. Det är det vanliga sättet. Och det är för att vi är så som vi är.
Mm.
Därför så måste vi lära oss om vi verkligen vill ha bra prestation som känns bra också. Då måste vi bli en annan än den vi är. Mm. Vi måste lära oss att bli en partner. Och det är det som jag brinner så starkt för. Att hjälpa folk, jag kallar det då personlig ledarskap, alltså bli en ledare. Och det handlar inte om att bestämma överhuvudtaget eller vara dominant. Det handlar om att vara en person eller en individ som hästen vill följa, väljer att följa, vill vara tillsammans med och väljer att vara tillsammans med. Men även kan man komma så långt så att hästen börjar se upp till dig. Att du är så fantastisk en partner.
Mm.
Att hästen ser upp till dig som en partner. Och det kan bara hända om du ger den säkerhet, komfort och framförallt utveckling. Det är där du verkligen kan visa vem du är. Så kan du gå ut och göra så att hästen blir imponerad av dig, då har du kommit riktigt, riktigt långt.
Mm.
Men tyvärr är det inte så många hästar som är imponerade av deras människor för de är rädda för dem.
Mm.
Eller har fått negativa erfarenheter och åsikter. Alltså, det är ju det som jag brinner så himla mycket om. Det är därför det är det jag gör i min utbildning online eller i person. Och det har du själv märkt. Att ja, vi har fokuserat på övningar och grejer att göra. Men jag har minst lika mycket fokuserat på vad gör du och hur gör du det. Och vad behöver du tänka på och allt sånt. Så i min bok till exempel har jag skrivit rätt så mycket om det. Primärt handlar boken om vem behöver vi bli?
Mm.
Vad behöver vi veta? Vad behöver vi tänka på så att vi kan samarbeta med vår häst?
Mm.
Så vi kan bli en partner. Så där är ingen liksom praktiska, riktiga praktiska övningar i boken till exempel.
Mm.
Det är mer utbildningen som jag har.
Mm.
Där man får både allt det teoretiska men också det praktiska. Hur blir man den man blir och hur visar man det för hästen? Hur hjälper man hästen då till att bli en partner också? För hästen är ju inte en partner nödvändigtvis.
Nej.
Bara för att vi är det.
Nej, just det.
Den ska också lära sig att vara hur är en partner som häst.
Mm.
Och det är att lära sig ta ansvar, lära sig vara självständig, tänka konstruktivt, lösa problemen istället för att reagera och instinktivt.
Mm.
Sådana grejer.
Mm.
Ställa upp, alltså stå upp för människan istället för att undvika eller fly eller kämpa emot den.
Mm.
Men ge efter för och sen stå upp för. Då har du ju en partner i din häst. Så.
Men om nu vi ska börja avrunda lite, men jag tänker lite så här att det, om man sitter här och lyssnat på det här och liksom det kanske är, kanske har man redan jättekoll på det här, men eller så har man aldrig liksom tänkt på det från det här perspektivet, och man tänker gud, jag vill ju också vara en bra partner till min häst och sådär. Hur börjar man? Vad skulle du ge för råd till dem som vill fördjupa sig lite mer eller börja liksom?
Det bästa rådet, om man vill ha det billigaste rådet, det är att observera hästar.
Mm.
Inte bara titta på dem. titta, det är det som äkta män gör på tv. Sitta och titta på tv. Men observera. Mm. Se hur de är naturligt med varandra.
Mm.
Och sen observera hästar som kanske inte är naturligt med varandra. Observera hästar i alla möjliga olika situationer. Och kolla på beteendet. Det är det bästa rådet jag kan ge, som inte kostar någonting.
Mm.
Pröva bara tid. Sen är det att sök hjälp. Jag har skrivit en bok, den enda bok jag riktigt har sett, som handlar om hästpsykologi och partnerskap. De flesta andra som är lite likt handlar om träningsmetoder för att bli en partner. Och då tappar man en del av det. Men det är fortfarande bra. Jag har ju läst dem. Och det är ju de som har varit med till att forma mig till den jag är. Så det är en riktigt bra grej. YouTube kan vara svår.
Mm.
För det är svårt att sortera i allt man blir liksom fyllt på, eller Instagram eller så. Men det är också en bra källa till information och tips och så. Men man måste ha ett bra sorteringsfilter själv då. Och det är därför att ha kunskap som till exempel man kan få i en bok, som din bok till exempel. Där är kunskap om mental hälsa, mental träning och tips och sånt. Och när man har den, då är det mycket lättare att gå ut, låt oss säga på Instagram eller YouTube eller Facebook eller någon annanstans och sortera i vart som kommer där.
Mm.
Fördi man har en grund att stå på. Så det är ju sånt jag rekommenderar. Det är alltid bra att ta hjälp och få förklarat med sin egna häst och visat med sin egna häst, för så blir det mer relevant.
Mm.
Så till exempel om du hade varit på en klinik eller varit hemma hos mig och sett mig göra någonting med mina hästar, men då hade du suttit med den fråga som de flesta säger, men så är min häst inte.
Mm.
Vad om hästen gör så som min häst gör.
Mm.
Så det är alltid en bra grej att få möjlighet för att observera och se och få förklarat med sin egna häst. Och sen såklart också prova själv.
Mm.
Men utbildning är svaret. Att lära sig om häst.
Mm.
Istället för att lära sig om ridning.
Och då kommer nu också intresset. Vi var inne på det i början där. Ja. Att man kan komma ut ibland och kanske märka att det finns ett svagt intresse.
Ja.
Och det kanske också har mycket att göra med okunskap. Att man inte, precis, man förstår inte. Nej. Man har aldrig lärt sig. Och det är inte konstigt. Det ska man inte heller känna att man är dålig för.
Nej. Nej.
Överhuvudtaget. Men man kan alltid lära sig.
Tyvärr är det inte allmänt känt. Som du själv säger. Du hade inte hört talas om mig liksom,
nej,
innan.
Nej.
Det var så. Du hade kanske sett mig. Det vet jag inte. På Göteborg. Men du har inte hört talas om, och då är det svårt att fånga upp vad det är egentligen jag pratar om. Mm. När man bara ser en sån kort grej som på Göteborg eller YouTube-video eller något sånt kan vara svårt att fånga essensen av det. Och som du själv pratade om, man kommer på en ridskola. Det man läser om, det är att sköta häst.
Mm.
Och så lär man sig ridtekniker och ridstil eller vad det nu är. Och så slutar det liksom där.
Mm.
Men man läser inte om häst så mycket annat än, ja, men man ska inte gå bakåt den, eller öronen bakåt, hästen sur, öronen framåt, hästen är glad. Alltså, sådana grejer. Men att lära sig om häst är viktigt.
Mm.
Och då är det ju bra om man kan studera allt möjligt. Men jag rekommenderar att man studerar jättemycket utan åsikter.
Mm.
Så att man ser utöver metoder.
Mm.
För då finns det jättemycket man kan lära sig av, låt oss säga klassisk dressyr, tävlingsdressyr och sånt. Det finns jättemycket riktigt gott man kan lära sig.
Mm.
Och man kan släppa åsikten som många har, att rida med bättre är hemskt, eller rida med samling och bäring och allt sånt, det är jättehemskt, eller spårar eller något sånt.
Mm.
Kan man se utöver de åsikter och fånga det goda i det, så är det riktigt, riktigt många goda grejer i klassiskt dressyr eller högt nivå hopptävling och sånt. Det är många goda grejer man kan ta med sig. Detsamma gäller om man då kollar på, låt oss säga, den helt motsatta sidan av skalan och kollar på det här populära klickarträning, belöningsbaserade och sånt. Det är jättemånga goda saker om man kan se ut över åsikterna. Om, nej, men ska inte ge min häst morot för då blir den bortskämt. Man ska inte göra allt sånt där för min häst blir bara lat eller taggad eller någonting sånt och börjar tigga och allt det. Då är det jättemånga goda saker man kan få med sig. Om man då dessutom kan se ut över träningsmetoder, då kan man komma riktigt, riktigt långt. Då kan man fånga riktigt många goda saker från jättemånga människor som är duktiga. Och det är det som är risken för oss tränare till exempel. Särskilt om vi är offentliga och visar upp saker. Det är så lätt att sitta på läktarna. Att om jag visar, till exempel om jag hade visat övningar som jag gjorde här med dig och dina hästar. Låt oss ta den här med viftaren fram och tillbaka. Som jag också gjorde uppe på, nej det gjorde, jo jag gjorde visst på Göteborg. Men då använde jag publiken till att applådera och sånt. Om jag använder en övning och jag inte förklarar varför man gör just den övningen med just den hästen i just den situationen och vart det ska leda till, men man bara gör en övning, en metod, ett system, ja, men då sitter det någon på läktarna och säger okej, vi går på det, vi testar det systemet där. Så går de hem och sen så antingen funkar det eller också så funkar det inte. Funkar det inte så skippar de det fullständigt och säger det funkar inte. Men funkar det då? Då tror de det är metoden, systemet, övningen som gör grejen. Och har inte fattat varför det funkade. Eller varför det inte funkade. Och det är det som är utmaningen för oss som tränare. Att vi måste bli bättre på att förklara bakomliggande. Inte vad vi gör. För det är egentligen inte viktigt vad vi gör. Men det är varför vi gör just det vi gör med just den hästen. Så nu har vi haft två olika hästar in idag. Vi har gjort samma typ av övning, men på två helt olika sätt. Med två helt olika syften också. Fördi det är två helt olika individer. Men det är samma övning som vi gjorde. Och det är ju sånt som är viktigt för folk att förstå. Så inte man bara tänker att övningen är universell och fungerar på alla hästar. För det gör det inte. Bara till en viss grad kanske. Om man har tur den dagen. Eller något sånt. Och det är sånt som ju är viktigt att lära sig. Så det är därför jag vill säga, kan man då plugga så mycket kunskap som möjligt om häst utan åsikter och utan att vara fast i en metod eller en övning, då kan man verkligen bli en bra partner, då kan man verkligen gå vägen. Och det är det jag, alltså allt vad jag gör, videos, utbildningsmaterial, livesändningar ute med kliniker, alltså det är för att ge den kunskapen, men på ett sätt som där den ger mening.
Ja, verkligen. Det är bra att du poängterar det, det sista där. Jag tänker, de som vill fortsätta följa dig eller eventuellt ta del av dina kurser och sådär, avslutningsvis, var kan man göra det?
Bästa är ju att gå in på vår hemsida. Och det är www.heartsandhorses.se eller yourhorsepsychologist.com. Gå in där och anmäl sig vårt nyhetsbrev. Nu står det inte nyhetsbrev, men om man signar upp, ni vet, namn och e-post, så får man en gratis online utbildning med någon videos. Då är man på vår maillista, då får man information och erbjudanden och sånt.
Och om man vill att du kommer ut liksom till en...
Då är det bara att kontakta oss.
Och hur gör man det då?
Ja, men det är kontaktformen, formulären där inne. Där är e-post och också telefonnummer tror jag. Man kan också kontakta mig på sociala medier. Jag är inte så mycket på sociala medier. Jag använder det primärt bara för verksamhetsdelen. Så jag lägger ju ut livesändningar, videos, bilder och grejer och sånt också. Jag är inte så bra på det som du är.
Jag är inte så bra på det som du är bra på.
Men alltså, där kan man också kontakta mig på det viset. Sen om man vill, nu har jag gjort det så här. Att de som lyssnar den här podden här. Vill jag ge ett speciellt erbjudande. Så om man nu vill, till exempel vill köpa min bok, då kommer man få 20% rabatt.
Oj, vad bra,
så då får du alltså en länk, för att säga länken, det går inte. Men du kan få en länk så kan du kanske lägga ut
den. Vi lägger den i beskrivningen. Ja.
Om man vill gå vår distansutbildning, som är för livstid och ständigt uppdaterande och väldigt omfattande, då ger jag 50% rabatt. För det jag vill att folk ska lära sig det här. För jag vet hur viktigt det är. Och då är det en kupongkod. En sån här rabattkod. Och det är lastnack man ska skriva.
Okej.
Fordi det tänker jag, det kan alla era lyssnare liksom, förstå och skriva. Så det är bara att gå in på vår hemsida. Då står det online utbildning. In på vår webbshop, där är den också. Så kan man köpa den. Alltså det är så 50% rabatt på den.
Shit, vad bra. Vi länkar det också och skriver.
Ja.
Tack så mycket för det.
Ja, tusen tack. Och tack Johanna för att du drog hit Mikael från början.
Ja, men det tackar jag också för.
Lycklig åskådare, jag har ju velat vara med, men tyvärr har jag inte haft.
Nej, men det är så det är ju. Så är det ju ibland med hästar.
Ja. Men vi är i alla fall jättetacksamma att du ville också vara med i podden. Vi tackar så mycket för det. Tack för att du kom hit. Och jag hoppas att ni som har lyssnat att ni fick med er någonting.
Ja, verkligen.
Och annars om man vill utveckla sig, som sagt, så var ju Micke snäll här och gav både 50% och 20% på sin bok och 50% på de här utbildningarna. Så det är ju jättesnällt.
Mm.
Och sen så... Ja, vi vill tacka för oss, men som vanligt så har vi ju vår Instagram som man jättegärna får följa, Elsa och Johanna.
Exakt, jag kan kanske tänka mig att man växer lite frågor efter det här också, vi har ju bandlat en del.
Jag
kommer nog lyssna på podden och känna att jag har också
fler frågor.
Vill veta mer.
Jag är väldigt lättillgänglig, så det är bara att skriva till mig om man har frågor och jag svarar jättegärna på frågor om psykologi, hästar och hästträning och sånt.
Ja. Och det är så himla, jag tycker det är så himla kul att du ville vara med och att du är så intresserad av att lära ut. Och det är ju lite det, vi pratade om det innan vi började på det idag, det är lite det vi saknar liksom. Ja. Det är många som sitter inne på mycket, men som kanske inte är lika raka och ärliga som du är. Och, liksom, och verkligen, verkligen genuint vill lära ut. Så väldigt tacksamma för det.
Ja.
Och är det så att ni vill stötta vår podd, kanske fick man med sig någonting från det här avsnittet eller sådär, så är vi så otroligt tacksamma om ni vill swisha ett bidrag som vanligt. Från 3 kronor uppåt.
3 kronor uppåt har vi kommit.
Valfritt.
Yes, 1-2-3-2-9-8-1-2-3.
Ja.
9-8-1-2-3-1 eller?
Ja, eller vad sa jag nu?
1-2-3-2-9-8-1-2-3-1. Står här i poddbeskrivningen, står på vår poddinsta. Så tusen tack för det, vänner. Och så hörs vi nästa vecka. Och tack, Mikael.
Tack. Ja, tack för tårta.
Tusen tack.